Kapitel 11. Glimtar av väven. För en gångs skull gav Ingtar order om att de skulle slå läger medan solen fortfarande hängde tung och gyllen gul ovanför horisonten. De härdade kinarierna började känna verkningarna av det de hade sett i byn. Ingtar hade inte stannat så tidigt förut, och platsen där han valde att slå läger såg ut att vara lämplig ur försvarssynpunkt. Det var en djup sänka, nästan cirkelrund och stor nog för att både män och hästar utan vidare skulle få plats. De yttre sluttningarna var glest bevuxna med buskek och läderblad. Kanten var tillräckligt hög för att dölja alla som vistades i lägret, även utan träden. I detta platta landskap var höjden som omgav sänkan nästan tillräckligt hög för att man skulle kalla den för en kulle. Rand hörde Uno prata med Regan när de satt av. Bränner mig. Det enda jag säger är att jag såg den förbannade kvinnan precis innan vi hittade den fördömda halvmannen. Samma kvinna som vid den förbannade färjan. Hon var där och sen var hon borta. Bränner mig. Du kan säga vad tusan du vill, men det är bränner mig bäst du ser upp med hur du säger det. Annars ska jag bränna mig, flå dig med mina egna händer och kasta ditt fördömda skinn på elden, din fårtarmade mjölkdrickare. Rand stod kvar med ena foten på marken och den andra i stigbygeln. Samma kvinna. Men det fanns aldrig någon kvinna vid färjan, bara några gardiner som rörde sig i vinden. Och om det varit någon där hade hon aldrig kunnat nå fram till byn före oss. Byn? Han skyggade för tanken. Ännu mer än blekmannen som suttit fastnaglat på dörren ville han glömma det där rummet och flugorna och människorna som fanns där men ändå inte fanns där. Halvmannen hade varit verklig, den hade alla sett. Men rummet? Kanske jag håller på att bli galen till sist. Han önskade att Moraine varit där så att han kunnat prata med henne. Längta efter en ACD. Du är en dåre. Nu har du kommit undan dem, så håll dig borta. Men har jag kommit undan? Vad var det som hände där egentligen? Packhästar och proviant i mitten, sa Ingtar när hans lansiärer började förbereda övernattningen. Ryckta hästarna, men sadla dem igen för den händelse att vi måste ge oss av med kort varsel. Alla sover vid sin egen häst och i natt har vi inga eldar. Vaktombyte varannan timme. Uno, jag vill ha spejare som rider så långt de hinner och återvänder innan det blir mörkt. Jag vill veta vad som finns där ute. Han känner det också, tänkte Rand. Det är inte längre bara några mörkvänner och ett par trolllocker och kanske en blekman. Bara några mörkvänner och ett par trolllocker och kanske en blekman. Så sent som för några dagar sedan hade det inte alls varit så bara. Till och med i gränslanden, där stora fördärv låg bara en dagsritt bort. Till och med där hade mörkvänner och trolllocker och myrdrailer varit illa nog för att kännas som en mardröm. Men det var innan han hade sett en myrdrail fastspikad vid en husdörr. Vad i hela ljuset kan ha gjort något sånt? Vad utanför ljuset? Det var innan han hade gått in i ett rum där en familj hade blivit brutalt avbrutna i sin middag och sina skratt. Det måste ha varit inbillning. Det måste det. Inte ens i hans eget huvud lät hans röst särskilt övertygande. Vinden uppe på tornet hade han inte inbillat sig. Och inte heller att en Emmerlin-tronande sagt Rand? Han ryckte till när han hörde Ingtars röst precis bakom honom. Tänker du stå hela natten med foten i stigbygeln? Rand satte ned foten på marken. Ingtar, vad var det som hade hänt i den där byn? Trollockerna tog dem. Samma sak som med folket borta vid färjan. Det var vad som hände. Blekmannen. Ingtar ryckte på axlarna och slog ned blicken mot byltet han höll i famnen. Det var stort, fyrkantigt och insvept i kraftigt tyg. Han stirrade på det som om han såg hemligheter han helst inte velat känna till. Trollockerna tog dem som mat. De gör så ibland i gårdar och byar runt stora fördärv också. Om de lyckas komma förbi gränstornen på natten. Ibland lyckas vi få tillbaka människorna, ibland inte. Ibland får vi tillbaka dem och önskar nästan att vi inte hade det. Det är inte alltid trollockerna dödar sina byten innan de börjar stycka dem. Och halvmännen vill också gärna ha lite roligt. De är värre än trollockerna. Hans röst var stadig, som om han pratade om de mest vardagliga saker. Det kanske det var också för en kinarisk soldat. Rand tog ett djupt andetag för att lugna sin mage. Blekmannen i byn hade inte roat sig, Inktar. Vad finns det som kan spika fast en levande myrdrail på en dörr? Inktar tvekade, skakade på huvudet och räckte sedan över det stora byltet till Rand. Här, Moraine Sergej sa åt mig att ge dig det här första natten söder om Erinrin. Jag vet inte vad det är, men hon sa att du skulle behöva det. Jag skulle säga åt dig att ha väl hand om det, att ditt liv kanske hänger på det. Rand tog motvilligt emot paketet. Han fick gåshud när han rörde vid tyget. Det fanns någonting mjukt inuti. Tyg kanske. Han höll varsamt i byltet. Han vill inte heller tänka på myrdrailen. Vad var det som hände i det där rummet? Plötsligt insåg Rand att han hellre tänkte på blekmannen eller till och med det förfärliga rummet än på vad det kunde vara som Moraine hade skickat med till honom. Dessutom har jag fått order att tala om att du leder lansarna om något skulle hända mig. Jag? Rand flämtade till och glömde både byltet och allt annat. Inktar mötte hans vantrogna blick med en lugn nick. Det är ju vansinnigt. Jag har aldrig lett något annat än en flock får, Inktar. De skulle ändå aldrig följa mig. Dessutom kan inte Moraine bestämma vem du ska ha som din närmaste man. Det är ju Uno. Det vet ju alla. Uno och jag blev kallade till först Algemar på morgonen samma dag som vi gav oss av. Moraine Sergé var närvarande. Men det var först Algemar som gav orden. Du är min ersättare, Rand. Men varför, Inktar? Varför? Att Moraine var inblandad var klart och tydligt. Hon och den Ämerlin-tronande. De föste honom längs den väg de hade bestämt. Men han måste ändå ställa frågan. Kenarien såg ut som om inte heller han förstod varför. Men han var soldat. Och det ändlösa kriget mot stora fördärv hade vant honom vid märkliga order. Jag hörde rykten från kvinnornas kvarter att du i själva verket var en... Han bredde ut sina behandskade händer. Det spelar ingen roll. Jag vet att du förnekar det. Precis som du förnekar ditt eget utseende. Moraine Sergej säger att du är en fåraherde. Men jag har då aldrig sett en fåraherde som bär ett svärd med hägerns märke. Det spelar ingen roll. Jag påstår inte att jag skulle ha utsett dig om jag själv fått välja. Men jag tror att du har vad som krävs. Du kommer att göra din plikt om det blir nödvändigt. Rand ville säga att det inte alls var hans plikt. Men istället sa han, Uno vet alltså om det här. Vem mer, Inktar? Alla lansarna. När vi kinarier rider i fält vet alla vem som står i tur om befälhavaren skulle falla. Det är en obruten kedja, ända ned till siste man, även om han så bara är hästskötare. Även om han är den sista överlevande är han därför inte bara en kvarbliven soldat som försöker överleva. Förstår du? Han är befälhavare. Och plikten kräver att han gör det som ska göras. Om jag går till moderns sista omfamning är det du som har den plikten. Du kommer att finna hornet och föra det dit där det hör hemma. Du kommer att göra det. De sista orden sa han med märkligt eftertryck. Det kändes som om byltet i Rands famn vägde 10 stenar. Ljus, hon är 100-tals mil från mig. Och ändå kan hon sträcka ut handen och rycka i kopplet när hon vill. Gå hit, Rand. Gå dit, Rand. Du är draken återfödd, Rand. Jag vill inte ha den plikten, Inktar. Jag tänker inte ta emot den. Ljus, jag är bara en fåraherde. Varför är det ingen som tror mig? Du kommer att göra din plikt, Rand. När mannen i början av kedjan stupar faller allting bakom honom sönder. Det är för mycket som faller sönder. Det är redan för mycket. Må freden vara ditt svärd gunstig, Rand Althor. Inktar, ja. Men Inktar hade redan vänt sig om och gått. Nu ropade han på Uno för att förhöra sig om ifall spejarna kommit iväg. Rand stirrade på knytet han hade i famnen och fuktade läpparna med tungan. Han hade en obehaglig aning om vad som låg i det. Han ville se efter, och samtidigt ville han kasta hela paketet på elden utan att öppna det. Kanske skulle han verkligen ha gjort just det, om han bara varit säker på att det skulle brinna upp, utan att någon såg dess innehåll. Om han varit säker på att innehållet överhuvudtaget skulle brinna. Här kunde han i varje fall inte titta efter, inte inom synhåll för någon annan. Han såg sig omkring i lägret. Kinarierna var i färd med att lasta av packhästarna. Några hade redan börjat dela ut kall kvällsmat i form av torkat kött och tunnbröd. Mert och Perrin ryktade sina hästar och Loyal satt på en sten och läste. Mellan läpparna hade han sin långskaftade pipa och en tunn rökstrimma ringlade sig ovanför hans huvud. Rand tog ett fastare tag om byltet, som om han var rädd att tappa det, och smög sig undan bland träden. Han hittade en liten glänta där all insyn hindrades av buskarnas täta lövverk. Där la han sig på knä med knytet framför sig på marken. Hon skulle aldrig. Hon kan inte ha. En liten röst i hans bakhuvud svarade. Jo då, det kan hon. Det kan hon. Och det kan hon mycket väl ha gjort. Till sist började han knyta upp snörena som höll ihop paketet. Knutarna var utförda med en prydlig precision som tydligt visade att det var Moraine som gjort dem med egna händer. Ingen tjänare hade gjort det här åt henne. Hon skulle aldrig ha vågat låta någon tjänare se det som låg i byltet. När han hade knutit upp det sista snöret vek han undan tyget med stumma fingrar. Han stirrade på det som låg inuti. Hans mun kändes som om den var full av torrt damm. Det var ett baner, gjort i ett enda stycke, varken vävt, färgat eller målat. Vitt som snö och stort nog för att synas över ett helt slagfält. Tvärs över baneret marscherade en varelse vars kropp slingrade sig som en orm, klädd med röda och gyllene fjäll. Men denna orm hade fyra fjällklädda ben, vart och ett med fem gyllene klor. Den hade ögon som glänste som solen och en gyllene lejonman. Redan en gång tidigare hade han sett detta baner, och Moraine hade talat om vad det var för något. Det var den fana som förts av Luth Therin Telamon. Luth Therin Främdebane under skuggans krig. Drakens baner. Titta bara! Titta vad han har fått tag på nu då! Mert kom instormande i gläntan, följd av en något motvillig Perrin. Först är det flotta rockar, fnyste Mert, och nu har han gått och skaffat sig ett baner också. Nu blir det väl ingen ände på herrskapsfasonerna när... Mert kom tillräckligt nära för att se baneret ordentligt och blev plötsligt tyst. Ett ögonblick stod han bara där och gapade. Ljus! Han tog snubblande ett steg bakåt. Bränne mig! Han hade varit med när Moraine berättade om baneret. Perrin också. Rand kände hur vreden började koka inom honom. En vrede som riktade sig mot Moraine och den Amerlin-tronande, som hela tiden lyckades styra hans handlingar. Han tog baneret i båda händerna och skakade det framför Mert. Orden forsade ur hans mun utan att han kunde styra dem. Ja, alldeles riktigt. Drakens baner. Mert backade ännu ett steg. Moraine vill ha mig som marionettdocka. Hon vill att jag ska dansa efter Tervallons nycker. Hon vill att jag ska bli en falsk drake åt Aes Sedena. Hon tänker få sin vilja fram, vad jag än själv kan tänkas vilja. Men jag tänker inte låta dem använda mig. Mert stod med ryggen mot en trädstam. En falsk drake, han svalde. Du? Det är ju vansinnigt. Perrin hade inte ryggat tillbaka. Han satte sig på huk med de muskulösa armarna över knäna och betraktade Rand med sina guldblänkande ögon. I skymningsdunklet såg de nästan självlysande ut. Om Aesir Daena vill ha dig som falsk drake. Han tystnade och tänkte en stund med pannan i djupa veck. Till sist sa han med låg röst. Rand, kan du bruka kraften? Mert gav till en halvkvävd flämtning. Rand lät baneret falla till marken. Han tvekade bara ett ögonblick innan han nickade trött. Jag har inte bett om det. Jag vill inte ha något med det att göra, men jag vet inte hur jag ska kunna sluta. Mot hans vilja dök rummet med flugorna upp i hans minne. Jag tror inte att de kommer att låta mig sluta. Bränne mig, viskade Mert. Blod och förbannad aska. De kommer att döda oss, fattar du det? De kommer att döda oss alla tre. Inte bara dig, utan mig och Perrin också. Om Inktar och de andra får reda på det här kommer de att tro att vi är mörkvänner och skär halsen av oss. Hus, de tror säkert att vi var inblandade när hornet blev stulet. Att det är vårt fel att folk dog i Faldara.
Håll klaffen, Mert, sa Perrin stillsamt. Säg inte åt mig att hålla klaffen. Om inte Inktar dödar oss kommer Rand förr eller senare att bli galen och göra det åt honom. Bränne mig, bränne mig! Mert halkade ned längs trädstammen och satte sig på marken. Varför stillade de det inte? Om Aesir Daena vet om det, varför stillade de det i så fall inte? Jag har aldrig hört att de utan vidare skulle släppa iväg en man som kan bruka kraften.
Allihop vet inte om det, suckade Rand. Den Amerlin-tronande.
Den Amerlin-tronande? Vet hon? Ljus, undra på att hon tittade så konstigt på mig.
Och Moraine sa att jag är draken återfödd. Och sen sa de att jag kunde gå vart jag ville. Förstår du inte, Mert? De försöker använda mig för sina egna syften.
Men inte desto mindre kan du alltså bruka kraften, muttrade Mert.
Om jag var som du skulle jag vara halvvägs till Aerith-havet vid det här laget. Och jag skulle inte stanna förrän jag hittade en plats där det inte fanns några Aesir där. Och dit de förmodligen aldrig skulle komma heller. Och inga människor heller. Jag menar...
Håll klaffen, Mert, sa Perrin. Varför är du här, Rand?
Ju längre du stannar bland folk, desto större risk är det att någon får reda på det och skicka bud efter Aesir Daena. Aesir Daena som inte kommer att låta dig gå vart du vill. Han satt tyst en liten stund och kliade sig i huvudet. Och Mert har rätt om Inktar. Jag tvivlar inte på att han skulle kalla dig för mörkvän och döda dig. Döda oss allihop, kanske. Det verkar som om han gillar dig, men jag tror nog att han skulle göra det ändå. En falsk drake. De andra skulle göra detsamma. För Marsemas del skulle det inte ens behövas en så god ursäkt, inte för att döda dig. Så varför är du inte redan försvunnen? Rand ryckte på axlarna. Jag var på väg. Men först kom den Amerlin-tronande, och sen blev hornet stulet, och dolken. Och Moraine sa att Mert var döende och... Ljus, jag tänkte att jag kunde stanna hos er tills vi hittade dolken åtminstone. Jag tänkte att jag kunde hjälpa till med det. Jag hade kanske fel.
Kom du med för dolkens skull? Frågade Mert tyst. Han gned sig om näsan och grinade illa.
Det tänkte jag aldrig på. Jag trodde aldrig att du ville...
Åh, hur är det med dig egentligen? Jag menar, du har väl inte redan börjat bli galen?
Rand tog upp en sten från marken och kastade den på honom.
Aj, Mert kned sig om armen. Jag bara frågade. Jag menar alla de där flotta kläderna och allt det där pratet om att vara en furste. Det är inte precis vad man väntar sig från någon som är riktig i huvudet.
Jag försökte ju bli av med er, din idiot. Jag var rädd att jag skulle bli galen och göra er illa.
Han såg ned på baneret och sänkte rösten. Så småningom blir jag det. Om jag inte kan sluta. Ljus, jag vet inte hur jag ska göra för att kunna sluta.
Det är det jag är rädd för, sa Mert och tog sig på fötter. Inget illa ment, Rand, men jag tror att jag ska sova så långt bort som möjligt från dig om du inte tar illa upp. Om du tänker stanna hos oss alltså. Jag hörde talas om en karl som kunde bruka kraften en gång. Det var en köpmansvakt som berättade det för mig. Innan röda Aja fått tag på honom vaknade han en morgon och upptäckte att hela byn han bodde i hade jämnats med marken. Alla husen, alla människorna, allting utom sängen han sovit i, allt var krossat, som om ett berg hade rullat över dem. Perrin sa, i så fall borde du sova precis intill honom, Mert. Jag kanske är en dåre, men jag tänker vara en levande dåre. Mert tvekade och tittade på Rand. Hör nu, jag vet att du kom med för att hjälpa mig och det är jag tacksam för, verkligen. Det är bara det att du inte är samma person längre. Det förstår du, eller hur? Han var tyst, som om han väntade sig ett svar. Till sist försvann han mellan träden, tillbaka mot lägret. Vad säger du då? Frågade Rand Perrin. Denne skakade på huvudet så att de toviga lockarna svängde. Jag vet inte, Rand. Du är samma person, men på samma gång är du det inte. En man som brukar kraften. Det var något som min mor skrämde mig med när jag var liten. Jag vet bara inte. Han sträckte fram ena handen och rörde vid ett av hörnen på baneret. Om jag var som du skulle jag nog bränna upp det här, eller gräva ner det. Sen skulle jag fort fly så långt bort att ingen HCD någonsin skulle hitta mig. Så långt hade Matt rätt. Han ställde sig upp och kisade mot väster där den sjunkande solen hade börjat färga himlen röd. Det är dags att gå tillbaka till lägret. Tänk över vad jag sagt, Rand. Jag skulle fly. Men du kanske inte kan fly. Tänk på det också. Hans gula ögon verkade blicka inåt och han lät mycket trött. Men ibland kan man inte fly. Sen var också han borta. Rand låg kvar på knä på marken och stirrade på baneret som låg utbrett framför honom. Men ibland kan man fly, muttrade han. Det är bara det att hon kanske gav mig det här just för att jag skulle fly. Hon kanske har något i beredskap för mig om jag flyr. Jag tänker inte göra vad hon vill. Nej, det tänker jag inte. Jag gräver ner det här med en gång. Men hon sa att mitt liv kanske skulle hänga på det. Och Aesir ljuger aldrig. Plötsligt skakade han av tyst skratt. Nu har jag börjat prata för mig själv. Jag har kanske redan blivit galen. När han kom tillbaka till lägret bar han baneret i famnen. Han hade svept in det i tyget och knutit snörena om det igen, även om hans knutar inte var lika prydliga som Moraines. Ljuset hade börjat försvinna och halva sänkan låg redan i skugga. Soldaterna hade börjat komma till ro. Alla låg vid sina hästar och hade lansarna inom räckhåll. Mert och Perrin höll på att krypa ned under filtarna in till sina hästar. Rand tittade sorgset på dem. Sen hämtade han Röd som stod där Rand lämnat honom med hängande tömmar. Han gick bort till andra sidan av sänkan där Harryn hade gjort sällskap med Loyal. Ogien hade slutat läsa och var nu i färd med att undersöka den halvt begravda sten han hade suttit på. Han följde något slags mönster på stenen med det långa skaftet på sin pipa. Harryn reste sig upp och gjorde något som nästan var en bugning mot Rand. Jag hoppas att ni inte har något emot att jag slagit mig ned här först. Rand, jag satt just och lyssnade på byggaren här. Så där är du, Rand, sa Loyal. Jag tror att den här stenen är uttuggen av människohänder. Den har för all del vittrat sönder, men det ser ut som om den har varit något slags kolonn och det finns märken på den. Jag kan inte riktigt tyda dem, men de verkar på något sätt bekanta. De syns kanske bättre imorgon, sa Rand. Han lyfte ned sadelväskorna från Röds rygg. Jag är glad över ditt sällskap, Harryn. Jag är glad över att få sällskap med vem som helst som inte är rädd för mig. Frågan är hur länge jag kan få det. Han flyttade över allting till den ena av sadelväskorna. Extra skjortor, byxor och ullstrumpor, sysaker, elddon, bläckmugg och tallrik. En ask i grön trä med sked, kniv och gaffel. Ett paket med torkat kött och tunnbröd som nödproviant. Och allt annat som behövs på en längre resa. Sen stoppade han ned knytet med baneret i den tomma väskan. Det fyllde väskan till bredden och remmarna nådde nästan inte ner till spännena. Men så var den andra väskan också proppfull vid det här laget. Det fick duga. Loyal och Harryn verkade förstå att han inte ville prata. De sa ingenting medan han lyfte av sadeln och tog grimman av röd. Ryktade den stora hingsten med grästovor från marken och till sist sadlade på honom igen. Rand avböjde deras erbjudande om mat. Han trodde inte att han skulle ha kunnat få ned ens den mest luxuösa måltid. Alla tre la sig runt stenen med hoprullade filtar som huvudkudde och var sin mantel som täcke. Nu var det tyst i lägret, men Rand låg vaken medan nattmörkret föll på allvar. Hans tankar irrade fram och tillbaka. Baneret. Vad är det hon försöker få mig att göra? Byn. Vad finns det som kan döda en blekman på ett sånt sätt? Värst av alltihop. Huset i byn. Inträffade det verkligen? Har jag redan blivit galen? Ska jag stanna eller ge mig av? Jag måste stanna. Jag måste hjälpa Märta att hitta dolken. Till slut somnade han av utmattning och med sömnen kom tomrummet utan att han försökt frammana det. Det fladdrade med en orolig glöd som störde hans drömmar. Peyden Fane stirrade norrut, ut i natten, förbi den enda elden i hans läger. Hans läppar var krökta i ett stelt leende, men den nådde inte ögonen. Han tänkte fortfarande på sig själv som Peyden Fane. Peyden Fane var kärnan i hans personlighet. Men han hade blivit förändrad och han visste om det. Nu hade han kunskap om många handa ting. Fler än någon av hans gamla herrar någonsin kunde misstänka. Han hade varit mörkvän i många år innan Baal Samon kallade honom till sig och sände ut honom för att spåra de tre unga männen från Emon's Wall. Baal Samon hade dragit ut vad Fane sett ur hans medvetande och sen fört tillbaka kunskapen i koncentrerad form så att han nu kunde känna dem, lukta sig till var de hade varit, följa dem vart de än försökte fly, särskilt en av dem. En del av honom darrade fortfarande vid minnet av vad Baal Samon hade gjort med honom, men det var bara en liten del, undan gömd, förträngd. Han var förändrad. Spåret efter de tre hade lett honom till Shadar Logoth. Han hade inte velat ge sig in där, men han hade varit tvungen att lyda. Då, och i Shadar Logoth. Fane tog ett djupt andetag och fingrade på den rubinprydda dolken som hängde vid hans bälte. Den hade också kommit från Shadar Logoth. Det var det enda vapen han bar, det enda han behövde. Det kändes som om den var en del av honom. Han var hel i sig själv nu. Det var det enda som spelade någon roll. Han kastade en blick på figurerna vid elden. I mörkret på ena sidan satt de 12 återstående mörkvännerna i en tätt sammanträngd grupp och tittade. Inte på elden utan på honom. Deras en gång så fina kläder var nu smutsiga och sönderrivna. På andra sidan hukade hans trollocker. De var 20 stycken och deras ögon, alldeles för mänskliga för att sitta i deras djurliknande ansikten, följde hans minsta rörelse, som om de varit möss som tittade på en katt. Han hade fått kämpa i början, vaknat varje morgon och funnit att han återigen inte var riktigt hel. Att Myrdrailen åter hade tagit befälet och krävde att de skulle gå norrut mot Shaul Gul, mot Stora Fördärv. Men undan för undan blev perioden av svaghet på morgnarna allt kortare, ända tills han mindes känslan av att hålla hammarskaftet i sin hand, känslan av att driva in spikarna en efter en, och han log. Vid det sköna minnet spridde sig leendet ända till ögonen. Ur mörkret hörde han ljudet av gråt och hans leende bleknade. Jag borde inte ha låtit trollockerna ta så många. Nu försinkade deras frammarsch av befolkningen från en hel by. Om de där husen vid färjeläget inte hade varit övergivna, kanske de inte... Men trollocker var giriga av naturen, och i sin glädje över Myrdrailens dödskamp hade han låtit sin uppmärksamhet brista. Han tittade på trollockerna. De var nästan dubbelt så långa som han, och så starka att de skulle kunna knäcka honom som en trästicka med bara en hand. Men ändå backade de undan för hans blick, fortfarande hukande. Döda dem, allihop. Ni får äta så mycket ni vill, men gör sedan en hög av allt som blivit över. En liten överraskning till våra vänner. Sätt huvudena på toppen och gör det prydligt. Han lät höra ett kort, avklippt skratt. Gå. Trollockerna reste sig och travade iväg. Medan de gick drog de sina långa, böjda svärd och höjde sina taggförsedda stridsyxor. Strax hörde skrik och tjut från platsen där byborna var bundna. Böner och barnagråt avbröts av tunga dunsar och obehagliga slaskande läten, som ljudet när man krossar en melon. Fane vände ryggen mot oväsendet och tittade istället på sina mörkvänner. Även de var hans, till kropp och själ. Så mycket själ de nu hade kvar. Varenda en av dem satt lika fast i kvicksanden som han hade gjort innan han hade hittat sin utväg. Ingen av dem hade något annat val än att följa honom. Deras blickar var skrämda, bedjande. Tror ni att de blir hungriga igen innan vi hittar en by eller bondgård? Kanske det. Tror ni att jag skulle låta dem få några till av er? Tja, kanske en eller två. Vi har inte fler hästar att avvara. De andra var bara simpla bönder, pressade en av kvinnorna fram med ostadig röst. Hennes ansikte var smutsigt, men de eleganta kläder hon hade på sig visade att hon var medlem av någon rik köpmannafamilj. Smutsränder löpte över det fina grå tyget och hon hade fått en lång reva i kjolen. De var bara bönder. Vi har tjänat. Jag har tjänat. Fane avbröt henne. Hans milda ton gjorde hans ord ännu grymmare. Och vad är ni då? Vad är ni för mig? Mindre än bönder. Boskap för trollockerna kanske. Om ni vill leva, kreatur, så måste ni visa att ni är till nytta. Kvinnan bröt samman. Hon började gråta högljutt och luften fylldes av de andras pladdrande röster. De pratade i mun på varandra. Berättade hur användbara de var, vilket inflytande och vilken ställning de haft innan de blev kallade att fullfölja sina plikter i Faldara. De hasplade ur sig namnen på viktiga, mäktiga människor som de kände i gränslanden, i Carhain och i andra länder. De babblade om saker som bara de kände till, om ett eller annat rike, om politiska situationer, allianser, intriger. Allt de kunde berätta om han lät dem tjäna honom. Ljudet av deras röster blandades på ett behagligt sätt med ljudet av trollockernas slakt. Fane brydde sig inte om något era. Han var inte rädd för att vända dem ryggen. Inte sedan de sett hur han behandlade blekmannen. Så han gick bort till sin dyrgrip. Han la sig på knä vid den gyllene kistan och lät fingrarna löpa över de utsökta mönster som var ingraverade i den. Han kunde känna den kraft som fanns inuti. En av trollockerna fick bära den. Han litade inte så mycket på människor att han ville lasta den på en häst. Kanske skulle deras drömmar om makt vara så starka att de övervann till och med rädslan för honom. Men trollocker drömde aldrig om något annat än att döda. Han hade fortfarande inte lyckats lista ut hur man öppnade kistan, men det skulle visa sig med tiden. Allt skulle visa sig. Allt. Han drog dolken ur slitan och la den på kistan innan han la sig till rätta vid elden. Den där kniven var en bättre vakt än både trollocker och människor. De hade alla sett vad som hände den gång han använde den. Ingen av dem skulle komma inom två stegs avstånd från dess oskyddade klinga utan att han befallte, och då bara med största motvilja. Han låg där mellan sina filtar och stirrade norrut. Just nu kunde han inte känna Althors närvaro.
Avståndet mellan dem var för stort. Eller så hade kanske Althor gjort sitt lilla borttrollningsnummer. I borgen hade pojken ibland bara försvunnit för Fanes känsliga sinnen. Han visste inte hur det gick till, men Althor hade alltid kommit tillbaka. Lika plötsligt som han hade försvunnit. Han skulle komma tillbaka den här gången också.
Den här gången kommer du till mig, Rand Althor. Förut var det jag som följde efter dig som en piskad hund, men nu är det du som följer mig.
Han gav ifrån sig ett kacklande skratt. Till och med han själv hörde att det var vansinnigt, men det brydde han sig inte om. Vansinnet var också en del av honom.
Kom till mig, Althor. Dansen har inte ens börjat än. Vi ska dansa på Tomans huvud och jag ska bli fri från dig. Jag ska se dig död till slut.